En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Ja, silly season är i full gång och nu har ni återigen chansen att få svar på era frågor in på Sportbladet och ställa era frågor i chatten, så ska Disco göra sitt bästa och svara. Disco, luren går väl varm så här års, eller?
Ja, men så är det ju. Det har ju börjat vevas igång här rejält nu med silly season gällande spelarövergångar och spelartransfers. Klubbarna ser över trupperna. Sen gör det inte att det blir lite mindre hektiskt att vi har en tränarkarusell som är i, ja, som kommer att bli rätt hektisk också. Så att det är fullt tryck på Sportbladet.
Ja, vi tar en fråga om tränarkarusellen till att börja med, tycker jag. För det är många som undrar över Kalle Karlsson. Leif skriver, vad är senaste nytt om Kalle Karlsson? Var hamnar han?
Ja, jäklar vad mycket rykten har gått där senaste tiden. Allt från att han ska vara klar för AIK, från att han ska vara klar för Hammarby och allt sånt där. Men som jag fattar det som, så varken AIK eller Hammarby erbjuder han eller någon annan tränarjobbet. AIK har ju en situation där Michel Thomasen har ett år kvar på kontraktet. Vi har varit inne på det tidigare här, att det är flera i styrelsen som vill se ett tränarskifte. Och som jag fattade som, så kommer det inte bli någon förlängning. Jag vet att personer runt omkring honom jobbar hårt på att hitta en ny klubb. Det är väl den lösningen AIK vill se, framförallt då, med tanke på att det är dyrt att sparka tränare. Men än har ingenting hänt. Ska ju säga så att det var i slutet av november och AIK återsamlas väl inte förrän i början på januari. Så det finns ju tid där. Men vi får se vad som händer. Än har inget hänt i alla fall. Och gällande Hammarby så har de ju varit och träffat Sindre Kjellmeland, tidigare assisterande i IFK Göteborg, tidigare, eller numera i Lech Poznan, assisterande där. Det var ju Filip Berglund, nya chefscouten, och Micke Hjelmer som var ner och hade ett möte med honom. De har inte heller tagit något beslut gällande tränarfrågan, så att vi får se vad som händer där. De hoppas väl ha ett klart inom en vecka, 10 dagar i alla fall.
Mm. Vi kan väl se, det är Tord som, han är även inne på Kallespåret här och undrar om du har några fler som ligger nära jobbet i Bayern. Du nämnde ju Sindre där, hade du några andra på
listan? Sen vet jag väl att de har väl med Tegström, Andreas Tegström på någon lista där också. Och de vet tidigare, har de ju följt Erik Horneland väldigt väl. Han är ju Saint-Étienne nu, men det är väl oklart om han ska få vara kvar där. De är ju åkt ur och förra året och sådär, så att de följer väl den situationen där. Men nej, som man skulle säga, som det är nu så är det Sindre och Kalle det står mellan främst.
Mm. Vi har med oss en gäst, vi har med oss Örebros Erik Andersson som blev straffhjälte mot HTFF när kontraktet säkrades. Grattis i efterskott får vi väl säga.
Ja, tack så mycket.
Hur är läget?
Jo, det är bra tycker jag. Nu har allting lagt sig och man är tillbaka i vardagen igen.
Ja, du får berätta hur den här veckan har varit då sen kontraktet säkrades. Har du liksom landat?
Ja, jo, nu har man väl landat i det. Det var en enorm lättnad efter matchen där i söndags. Och, ja, nej, men det har bara varit jävligt skönt.
Vi hade ju inför det här kvalet Ahmed Yassin med oss här i studion och han var lite kaxig, lite härligt kaxig så där, och sa till HTFF att kom och ta med er allt ni har. Vad tänkte du när han jinxade på det viset inför?
Nej, men jag kände väl lite likadant. Alltså, vi var inte rädda för någon som vi skulle möta. Sen så var HTFF ett väldigt, väldigt bra lag. Mycket, mycket bättre än vad jag kanske trodde att de skulle vara. Men vi var inte rädda. Vem vi än hade mött liksom, så hade vi gett allt.
Så du menar att det var den allmänna inställningen i hela laget? Att ni var lite så, kom då?
Alltså, inte att vi trodde att vi skulle köra över dem. Det var ingen som trodde det, utan det var mer liksom att vi är redo för fight. Men så.
Mm. Disco?
Ja, du berätta lite grann. Du fick ju slå in den avgörande straffen. Hur gick tankarna där? Ja, men dels börja lite grann med matchen. Hur tankarna gick där inför när ni låg i underläge där inför andra?
Ja, nej, men det tänker du liksom inför hela matchen? Eller, så, ja. Tänkte du att skulle ta från start av matchen?
Ja, eller, nej, men det första eller andra mötet. Vad, hur ni kände inför där?
Alltså, vi var ju väldigt, väldigt besvikna allihopa på insatsen första matchen, och vi kom ju överens liksom hela gruppen och ledare och spelare liksom att vi skulle försöka komma ut med en jävla energi och få med oss de här liksom, 10,500 som hade kommit till matchen och stötta oss, och jag tycker att vi kommer in väldigt bra i det just när det kommer till energin och störde deras spel, och de fick inte lika mycket tid att dominera med bollen, för det är de ju jävligt skickliga på. Och sen när vi får in 1-0 där liksom, så är det väl en bra känsla. Och egentligen så är det väl en ganska bra känsla över hela matchen egentligen. Alltså det, de fick väl inte riktigt igång sitt spel, även om de hade perioder och de skapade chanser, så fick de inte igång det så som de fick i första matchen. Och sen när det gått till förlängning liksom, och släppa in målet där efter 20 sekunder, det är klart det var jävligt tungt. Men någonstans då så var det ju, då hade vi ju ingenting att förlora längre heller. Då var det ju bara liksom, det var ju allt eller inget. Och det har ju visat sig under säsongen att vi har ju varit som bäst då, egentligen. När vi har haft noll att förlora och bara liksom kör framåt. Så när vi får in kvitteringen där, så är det ju en väldigt, väldigt, väldigt bra känsla. Det är en lättnad från början, och sen när vi kommer till strafflinjen så är det precis som att vi fortfarande har allting att vinna egentligen. Alltså det måste vara psykologiskt jobbigt för dem liksom att släppa in ett noll i slutet och ta lite straffar. Jag ska inte säga att jag inte var nervös, för det var jag. Jag var jävligt nervös. Men någonstans så hade jag ändå en tro och en känsla av att det här kommer vi reda ut med.
Men visste du, när du gick fram så där, hade du bestämt dig vilket tidigt, vart du skulle slå den eller vad?
Alltså på vägen fram hade jag väl 1000 olika tankar egentligen.
Vad kan jag tänka mig?
Jo, nej, det var många tankar på vägen fram, men ändå så jag hade försökt kolla lite på hur han hade reagerat innan marken, och det hade ju varit 3 högerfötter och 1 vänsterfot, och han hade kastat sig i samma hörn när det var högerfötterna och sen andra hörnet när det var vänsterfot. Så och han hade gått ganska tidigt också. Så då kände jag att jag kan skjuta antingen i hans höger då liksom, eller bara skjuta i mitten typ. Så när jag lade upp bollen så tänkte jag att jag drar den i mitten. Så den gick ju in i alla fall. Det var det viktigaste.
Och känslan då?
Det går inte att beskriva faktiskt. Jag har aldrig känt de känslorna på en fotbollsplan innan. Alltså jag har ändå varit med om ganska mycket i min karriär liksom. Jag har varit med och gått upp i Allsvenskan och jag har egentligen klarat mig kvar på samma sätt en gång i Trelleborg också, vi vann på straffar, men det här var något utöver det andra. Alltså lättnad, glädje, eufori liksom, allting bara kom, det var så mycket känslor liksom, så det var häftigt. Det var det.
Måste vara ditt överlägset viktigaste mål i karriären, eller? Med tanke på att klubbens existens, alltså elitexistens, stod ju på spel, får man säga.
Jo, på så sätt var det ju absolut det. Det var det. Jo, det var det.
Hur har dagarna sett ut här då, från att ni har klarat? Har det varit mycket firande eller har det varit liksom...
Det var ju firande där på kvällen efter. Ja. Och var vi ute hela laget, käkade middag tillsammans och alltså, försökte njuta av det bara. För alla har ju haft liksom ett år där det har varit mycket tryck utifrån och men många som har haft det jävligt jobbigt. Både personligt, alltså liksom med speltid och liksom ja men tufft överlag och inte vinna matcher, det är ju det man vill göra som fotbollsspelare, så det var skönt att bara kunna släppa loss den kvällen och ja, fira att det liksom inte blev det värsta det kunde bli, utan att vi löste det sist.
Vad är din, liksom, dina tankar nu? Du har väl kontrakt även nästa år, va, eller?
Ja, precis.
Jag har kontrakt kvar, eller?
Ja, jag vill vara kvar. Jag vill vara här och jag trivs väldigt bra i Örebro och i ÖSK. Jag hoppas liksom att vi kan vända på det här nu och bygga någonting bra framåt.
Jag gissar att det blir lite ledigt. Vad ska du göra under semestern?
Jag har en dotter som går i skolan, liksom, så då är vi kvar här i Örebro. Sen har jag familj i Skåne och min fru har familj i Umeå. Så det blir först ner och sen upp. Det
låter bra.
Yes. Du, vi har fått in lite frågor från tittarna också här som är nyfikna. Vi börjar med en som kallar sig Berg som skriver: vad tycker du om att HTF fick kvala till Superettan med allsvenska Adrian Lado på plan och att han dessutom gör mål?
Ja, alltså jag tycker inte så mycket om det egentligen. Det är ju något samarbete som de har där, att han kan vara med och spela med HTF, så då förstår jag om klubben kan gå upp i Superettan, liksom, att de använder de bästa spelarna de har. Och jag tyckte ju liksom överlag under matchen så hade vi bra koll på honom. Det är väl två gånger han kommer igenom på riktigt och det blir jävligt farligt båda gångerna. Men att han spelar, liksom, tycker jag inte något speciellt om.
Ann undrar, vad behöver Örebro göra 2026 för att inte hamna här igen?
Ja, det är väl att sätta liksom spelet från start, sätta försvarsspel och grunderna. Förra året eller det här året har det varit väldigt mycket snack om att man ska spela fotboll och dominera fotboll och sådana här grejer, och det tycker jag är väldigt bra, det ska man göra, men vi glömde bort och prata försvarsspel, och släpper man in en massa mål varje match så är det svårt att vinna. Så det tror jag blir väldigt viktigt till nästa år.
Ante undrar om ni har fått er en tankeställare nu när ni var så sjukt nära totalt fiasko?
Ja, det tror jag. Alltså, det är klart, det är en fiaskosäsong egentligen. Nu klarar vi det liksom på sista matchen, men jag tror att alla i klubben och runt om klubben liksom har fått sig en tänkestare, det tror jag.
Och så skriver Lilly och undrar hur snacket i laget går nu då efter säsongen. Vad säger ni till varandra efter en sån här säsong?
Alltså nu är det mer typ bara sjukt att vi faktiskt löste det sist. Kommer tillbaka efter sommaren och har 4 poäng efter 15 matcher. Det ska ju vara helt omöjligt. Men till sist så löste vi liksom. Så det är väl liksom det vi har tryckt mycket på. Att det är fan häftigt det vi har gjort från sommaren. Att vi har lyckats resa oss och komma ihop som grupp och som klubb. Och hålla ÖSK kvar i elitfotbollen. Så det är väl det vi har tryckt mycket på.
Ja, vad väntar för er del här nu då, när det inte är några matcher på schemat på ett tag?
Nu är det väl att ladda om. Kanske ta några dagar ledigt och få kroppen helt fräsch igen. Och sen är det ju bara att bygga inför nästa år egentligen. Dra igång med träning och så här.
Du, tack för att du tog dig tid att vara med och svara på både våra och frågor från tittarna.
Ja, tack själv. Tack.
Får du ha det så fint och trevlig helg.
Detsamma, tack. Ja,
hej. Vi kör på med frågorna, Disco. Yes. Hugo skriver, vem skriver på A-lagskontrakt från HTFF och när skrivs det på och blir officiellt?
Ja, men det är Oskar Stenke då som, eller Stenke, som har, kommer att vara överens med Bayern om ett A-lagskontrakt. Sen kommer det säkert bli fler också som skriver på. Det tar de ju beslut om lite grann efter säsongen. Men han då är väl typ en rak ersättare till Simon Strand som fick beskedet här för i början av veckan att det inte blir någon förlängning för honom i Hammarby. Han var ju, det var ju på väg att bli där, men Kim Hellberg lämnade och flera andra ur tränarstaben lämnade, så blev det ingenting. Så att han kommer lämna Hammarby. Lite synd känns det ju. Simon Strand är en profil som Hammarby behöver. Han var väldigt populär bland supportrarna och sådär också. Samtidigt så kan man ju förstå om de vill föryngra på den positionen. Så finns det ju ganska många som kommer uppifrån. Så att viss förståelse har man kanske för beslutet då. Men nej, jag tror att Simon Strand väldigt gärna hade velat stannat. Och han är ju en profil som man har lätt att gilla. Så att ja, vi får se vart han hamnar sen då. Men det kommer hända mer i Hammarbys trupp också såklart. De är ute efter en ytter. De kommer säkert, de har intresse säkert på flera andra spelare också. Eller det vet jag att de har.
Mm. Alexander skriver och undrar hur det ser ut för AIK. Blir det Mitchell som tränar även 2026 eller är det någon annan som kliver in?
Ja, det är ju 10 000 kronor frågan då. Mm. Nej, men det har vi ju diskuterat här ganska länge. Vi var väl inne på det i början här också, att jag vet ju att det är några i styrelsen som vill byta ut tränare. Han sitter på ett väldigt, väldigt bra kontrakt, så det blir dyrt att sparka honom. De har träffat flera andra tränare, bland annat Kalle Karlsson, Michael Biel och även ett par andra som de har träffat. Och just att man, det var som jag var inne på tidigare, just att man håller på att träffa massa och ha en tränarjakt samtidigt som man har en huvudtränare, säger väl en del om vad som kommer ske. Men nej, men det troliga är väl att han inte tränar AIK 2026, utan att de hittar en lösning där han hittar en ny klubb. Men skulle det inte bli så jag har svårt att se att han ska köra på med AIK som det är nu faktiskt, just med tanke på hur det såg ut förra året och att de har varit och träffat massa tränare, plus att det ska in en ny head of recruitment också. Så att nej, jag har svårt att se att han blir kvar.
Mm. Och lite på spelarfronten då, 1891 undrar, något nytt på G in och ut i AIK?
Ja, men det är ju Simon Gävert som har varit där och ska ta ett beslut. Han har ju intresse på oss från utlandet och IFK Göteborg är med där också, så han ska ta ett beslut vad han ska göra. Det har han inte gjort än, jag kollade senast igår i alla fall. Sen har de ju Mandiodo Diar och mittback från Haugesund som de förhandlar med. Där har de fått konkurrens från andra klubbar, skriver norska medier. De har lagt bud på en spelare, en annan faller från Balkan också, som Expressen skrev om här. Så att de är ju på och kolla på värvningar, och det är ju så också. AIK har ju inte lika bra ekonomi som Djurgården, Hammarby och Malmö och sådär också, men det är ju samtidigt inte så illa så att de inte kan köpa spelare. Det är klart de kan göra. De kan lägga 10 miljoner på en övergångssumma eller liksom 12 miljoner på en spelare. Det kan de göra. Så illa är det inte, men sen så är de lite efter och måste kanske sälja en del spelare också. De är efter sina toppkonkurrenter just när det gäller ekonomiska biten.
Mm. Frankie undrar om du har något nytt om Päivi?
Nej, inte mer att han har besökt Värnamo, att en del talar för att han lämnar då, antingen om det blir en utlåning eller om det blir en permanent övergång. Men jag tror väl AIK skulle tjäna mest på en utlåning. Jag tror inte det är så många som vill se att han ska lämna AIK permanent nu. Samtidigt är det väl, han har en position där också där man måste vara väldigt bra som ytterback. Det är en position där de har Eskiled som bland annat som de tror väldigt mycket på, som de kan få pengar för att sälja. Så att det bästa hade nog varit en utlåning för Päivis del, tror jag.
Björn Nord undrar om Jesus Priskus blir allsvenskans dyraste värvning genom tiderna, och vilka klubbar är det som vill värva Danmarks nästa stora anfallslöfte?
Nej, men ska man tro Bosse Andersson så blir det ju det. Sen kan ju han vara lite lurig där också. Jag tror väl att får han ett bud på 100 miljoner så är han också rätt sugen att sälja. Men allt talar väl för att han säljs. Så det har ju varit intresse från Bundesliga, från Premier League, från Ligue 1 och sådär också. Så att det är väl där. England ligger väl rätt nära till hans, och även vad heter det, Frankrike. Sen var ju, vad heter det, RB Salzburg på där också ju. Men där sa de ju nicht Red Bull, så att vi kanske ska vi utesluta Red Bull Leipzig då, eller RB Leipzig i Bundesliga. Det hade ju varit en ganska bra klubb annars. Men nej, vi får se, det finns intresse från väldigt många toppligor. De ska väl sätta sig ner här i veckorna och ja, diskutera och kolla över situationen. Jag tror Bosse Andersson har väl lättat på blocken där för agenterna nu också, tror jag. Och ja, han har ju förmåga att blocka journalister ibland också, har jag fått erfara. Men jag tror att den blocken också går väl lite upp och ner. Men nu är den rätt lugn, tror jag. Så att, vi ska nog kunna kolla med han vad status med Friske är här i dagarna.
Man uppskattade ju ändå den där lilla sketchen som spelades upp där med Red Bull-burkarna.
Ja, precis.
Ja. Mer sånt. Adam undrar, vem blir Malmö FFs nya tränare?
Ja, det har ju ryktats som ett spanskt spår de har nu. Jag har kollat upp det, men inte riktigt fått någon bekräftelse på om det stämmer. Men Lars Friis är ju borta. Jag vet att Erling Moe har varit på tapeten. Och just det spanska och de spansktalande ryktades ju om här och gått varmt på sociala medier. Vi får väl kolla om det är bara ett rykte eller om det ligger någonting i det. Men jag har inte fått fram något där än i alla fall.
Micke undrar om Fenger stannar i Blåvitt.
Det vet jag att de har som plan att han ska stanna minst fram till sommaren i alla fall, att de inte vill sälja honom. Så senast jag kollade så skulle jag väl säga som det är nu så ser de han minst fram till sommaren. Så att sen vet man att det kan ju komma något bud som inte kan tacka nej till också, men som planen är nu så vill de nog behålla honom. Jag tror att Blåvitt vill nog försöka hålla truppen så intakt som möjligt. De har rätt bra situation där just med truppen och ekonomiskt, så att nej, det, jag tror just som det är nu så blir han nog kvar till sommaren.
Hacke skriver, vad hände med rykten om att HBK letade ny tränare? Har de ångrat sig så att Johan sitter säkert när de nu klarade kontraktet? Och kan du reda ut Vinicius-situationen? Kan han spela med HBK nästa år? Och vad sätter du i så fall för odds på att han gör det till slut?
Ja, men det där med just med Vinicius-situationen kom det nya besked där också. Jag vet inte om något är 100% klart där än, men det lät ju väldigt positivt i alla fall. Samtidigt om han har varit, ja, vi får väl se hur den utvecklas, om vi får följa den, men lite positiv besked kändes det som när det var Fotbollskanalen som skrev om det här, tror jag. Så att det finns hopp för HBK-supportrar. Just tränarfrågan tror jag inte de har bestämt sig än, så jag tror ingenting har avgjort där, men jag vet att de har kollat med ett par tränare där också, så att vi får väl se. Det ska väl till kanske att någon av de här Hammarby eller AIK bestämmer sig hur man gör nu, och kanske Malmö med vilken tränare det blir, så kanske det blir en liten dominoeffekt där, så alla vet vad de ska göra, men nej, det är inget avgjort där med Halmstads tränare liksom framtiden.
Pep skriver, vad tror du om Peking och ÖIS? Vilka spelar allsvenskan nästa år? Som opartisk, vad hade du tyckt var bäst för allsvenskan? Två klassiska klubbar ju.
Ja, alltså man vore ju dum om man sa Norrköping med tanke på att de ligger under med 3-0. Sen är det ju liksom inte vad supportrar vill höra, men ibland kan det ju faktiskt vara bra att en klubb åker ner till Superettan, så man får liksom en reboot och man får börja om. Och lite så känns det ju med Norrköping nu, även fast det är väldigt mycket som är oklart. De har en ganska dålig ekonomisk situation, de har väldigt många spelare som vill därifrån, men det, och man förlorar mycket pengar på det här, så att nej, jag tror ju att ÖIS grejar det såklart. Jag tror det kan kanske vara bra för Norrköping att få en ny start, även fast det nog aldrig är bra att förlora så där mycket pengar och åka ner i Superettan såklart. Men det måste nog till något sånt här drastiskt ibland för att vissa klubbar ska vakna upp och inse allvaret, för att annars kan det gå riktigt ännu sämre. Så att nej, men jag tror väl på ÖIS såklart.
Måns undrar om du har någonting nytt i övrigt då kring Norrköping, alltså spelar in.
Nej, men inget mer än det jag har sagt tidigare. Traustansson lär lämna, Martin Falk lär lämna, Kevin Högjansson lär lämna, Amade Sögaard lär lämna. Det är väl de här som har utgående kontrakt, lär inte skriva nya. De kommer få ett jättejobb med att värva spelare till nästa år, för det ska nästa in en nästan helt ny backlinje, det ska in några mittfältare och en anfallare, så att ja. Och så sen måste man, när man förlorar så mycket pengar, så måste man ju sälja de här unga spelarna, de som är säljbara, tänker då kanske framförallt på Brönner och sådär. Så att nej, det kommer bli att göra för nya sportchefen Henrik Urelius i alla fall. Han kommer inte få många timmar ledigt i här vintern, och kanske framförallt inte över jul.
Nej. Mikael undrar om du tror att David Moberg Karlsson kan gå till Hammarby om Peking åker ur.
Det var ryktas som han tidigare till AIK bland annat, men jag tror väl inte han stämmer in i riktigt profilen som Hammarby vill ha, va? De vill satsa på lite yngre i alla fall, kanske inte i hans ålder, så att kanske det är tips som är värt att kolla upp, men nej, jag tror på så här spontant säga att det är nog inte profilen de letar efter än så länge.
Mm. Och sen har vi Olle då, som undrar, varför vill klubbar ha Martin Falk trots en svag säsong i Norrköping?
För att han är en bra tränare, och han, pratar man med spelarna som han har varit i, så är han väldigt bra på att leda träningarna. Jag tror att han har haft ganska tuffa förutsättningar i Norrköping. Även fast aldrig bra på CV att åka ur, för de har ju en ganska bra trupp. Men jag tror han går en väldigt ljus tränarframtid till mötes, även om de skulle åka ur med Norrköping. Och jag tror att ibland blir det kanske lite så här för negativt också av vissa som supportrar som skriker väldigt högt på sociala medier och sådär också. Jag tror att jag tror Martin Falk har, som jag fattade som när man pratar runt med dem med klubbar och sådär, att han har ganska hög status även bland spelarna som han har och bland tränarkollegor.
En som kallar sig för kungen undrar vilken klubb du tror kommer vara mest aktiv i vinter.
Ja, men Djurgården kommer ju vara väldigt aktiv, tror jag. Dels har de väldigt många spelare som är osäkra på om de vill vara kvar eller inte. De har ganska många osäkra positioner. Vad händer med målvakterna? Vad händer med Marcus Danielsson, Nino Sugail, anfallsuppsättningen, Savo, du har, ja, det är många, Tokmak Nguyen och sådär. Så att det finns många där som är osäkra, så de kommer vara aktiva alltid när det byts sportchefer. Jag menar, AIK kommer också vara aktiva när det kommer komma in en ny head of recruitment där. Hammarby är kanske inte lika aktiva, beror på vad som händer under sommaren då. Vad som händer i truppen, om det säljs någonting i vinter. Det finns ju intresse där på Vagic, på Tekke och på Majed bland annat då. Sen tror jag Malmö kommer vara aktiv också. Där kollar de ju väldigt brett. De har ju bland annat kollat på en anfallare som heter Samar Bastar, som är en bosnisk landslagsanfallare, 21 år, som från Real Zaragoza, som de vill värva och ha tagit första kontakt. Så att det är många klubbar som kommer vara aktiva, men de jag nämnde där är väl de jag tror kommer vara mest aktiva i alla fall.
Felix undrar, vilka blir de tre dyraste från Allsvenskan i vinter?
Ja, men då säger jag Priske, Siltanen, men där tror de ju upp en affär. Det tror de ju upp en affär nu, och så går han i sommar. Och vem ska den tredje vara? Men Montader Majed då, i så fall.
Och så har vi Roger då, som skriver, om ingen mer lämnar Mjällby, vad behövs i truppen med tanke på Europa? Några drömmar du hade sett passa in i Mjällby?
Ja, men om de ingen mer lämnar, då känns det ju väldigt bra. Men jag räknar med att Manne och ett par till, kanske Elliot Straud, lämnar. Nej, men de har ju sådana här spelare som fyndvärvningar, så finns det ju en del spelare som de skulle kunna ta. Liksom. Sejkovic som är bossman, du har Mojanic, skulle kunna säkert passa bra där som är bossman. Så det finns en del sådana där guldkorn att hitta som Mjällby kan säkert få in i sitt spelsystem och göra väldigt bra.
Mm. Vi ska runda med en fråga från en lustig kurre här då, som kallar sig GBG. Går Beppe Bössman som bossman?
Den var, alltså, jag gillar ju sånt där. Alltså, att ja. Vi får ge den där i alla fall 3+.
Ja.
Men, där är ju, han har ju kontraktförslag från både AIK och Hammarby, tror jag, som jag fattade som. Men stannar nog i BP, jag tror. Eller Värnamo var intresserad där också, men BP hoppas förlänga. Så att vi får se vad som händer där. Men han är en väldigt, väldigt intressant spelare och en talang att hålla ögonen på.
Mm. Du har ju också lite sådana där göteborgska tendenser.
Precis. Gilla, jag måste vara mer planerat. Jag får dra in någon sån där någon gång här igen.
Men det är bra. Nej. När man jobbar på kvällstidning.
Ja, exakt. Ja. Det där gillade jag. GBG, det var riktigt bra. Bössman som bossman.
Mer sånt, det roar
oss.
Men du, tack för idag. Ska vi tacka tittarna också då?
Stort tack. Vi är inte tillbaka nästa fredag.
Nej, då ska du ut och glassa.
Ja, precis. Då är jag på en resa. Men veckan efter är vi tillbaka.
Ja,
då kör vi.
Då kör vi igen. Ha det fint tills dess.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.